Här är Kvart i sex ekot. Hettan fortsätter att hålla stora delar av Europa och Sverige i ett järngrepp. Miljöskadliga PFAS-kemikalier kan komma att förbjudas. Och inför kvällens semifinal i fotbolls-VM har vi tittat på filmen The Match om den tidigare legendariska matchen mellan Argentina och England. I Kvart i sex ekot, Per Edberg i studion. Ja, det är varmt i stora delar av Sverige just nu och enligt prognosen kommer det bli ännu varmare imorgon. Om detta tycker man förstås lite olika, men en som plågas av värmen är ställningsbyggaren Ken Keitzer.
Det är varmt. Det är varmt och det är tungt.
Ken Keitzer har varit ute på jobb sedan 7 på morgonen och vid lunchtid har det hunnit bli 27 grader varmt i Stockholm. I jobbet lyfter han tunga ställningsdelar och just idag har han och kollegorna arbetat med att nedmontera en ställning. Utöver det tunga arbetet har han på sig långbyxor, handskar och hjälm. Därför är det viktigt att dricka mycket vatten och ta korta pauser, säger han.
Ja, jag dricker mycket, alltså mer. Alltså fruktansvärt mycket mer. Ja, går runt med en sån här på huvudet under hjälmen för att hålla lite kyla liksom. En handduk.
Som är blöt då?
Ja, typ som en kökshandduk, en liten eller sån handduk som man har att sätta händerna med.
Sabrina Chen jobbar i en reception i centrala Stockholm och hon lider av värmen. Men de två fläktar hon har igång hjälper något. Att jobba i värmen har varit mycket svårt, tycker hon.
Det har varit svettigt. Men det funkar.
Det finns inga exakta bestämmelser för hur man ska agera som arbetsgivare när det blir för varmt. Men det finns allmänna råd som bör följas. Och klart är att arbetsgivaren alltid bär ansvaret för att värmen inte ska bli ett arbetsmiljöproblem. Det säger Fredrik Håks som är utredare på Arbetsmiljöverket.
Arbetsgivaren är alltid ansvarig för arbetsmiljön och arbetstagarnas hälsa. Och man behöver göra en riskbedömning för att se om man kan göra jobbet på ett riskfritt sätt. Om det inte går så bör man väl undvika då eller se till att göra det när det är svalare.
Reportrar Tyra Meidell och Helena Gailani. Stora delar av Europa är plågat av värmen just nu och särskilt illa är det i Italien. Där förbereder man sig för temperaturer på uppemot 45 grader på sina håll samtidigt som det brinner på flera platser.
En brandbil kör i full fart längs en liten landsväg på Sardinien. Ett högt, mörkt torn av rök stiger över den disiga himlen i videon från nyhetsbyrån La Presse. Värmevarningarna staplas just nu på varandra i Italien. I storstäder som Rom, Turin, Florens och Bologna har myndigheterna slagit larm om temperaturer som kan vara farliga för hälsan även för yngre människor. Värst väntas det bli på Sardinien. Väderleksrapporterna förespår 45 grader i Sardiniens inland under morgondagen och på fredag. Samtidigt förbereder sig Italien på att ökendamm från Sahara drar in under veckan, skriver tidningen Corriere della Sera. Året brinner fortfarande på flera håll. Förutom Sardinien härjar bränder även i Toskana och i trakterna kring Pisa där över 3000 människor har evakuerats. Men det brinner också i övriga Europa. I Frankrike rapporterar lokala medier att den stora skogsbranden i Fontainebleau söder om Paris nu tycks vara under kontroll. Där har två volontärbrandmän gripits misstänkta för att ha startat elden. Samtidigt ska nya bränder ha brutit ut i djurområdet i östra Frankrike. Även Tyskland skakas just nu av skogsbränder i minst tre av landets förbundsländer. I Sachsen arbetar en räddningsstyrka på över 500 personer med att stävja elden som härjar i en populär nationalpark.
Reporter Jakob Hallerström. Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson vill se en utredning sedan det visat sig att den nationella säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnström glömt kvar ett anteckningsblock på NATOs toppmöte i Ankara förra veckan, rapporterar Dagens Nyheter. Enligt Kvarnström fanns det minnesanteckningar i det här blocket och enligt regeringskansliet var inga av uppgifterna säkerhetsklassade. Den miljöfarliga PFAS-kemikalien trifluoretiksyra, TFA, har spridits till grundvattnet på många håll i Sverige. Och 38 olika bekämpningsmedel som används inom jordbruket kan komma att förbjudas. Kristoffer Hamark är chef på Kemikalieinspektionens tillståndsavdelning.
Det som har förändrats i kunskapsläget framför allt, det är ju att vi har sett att TFA återfinns i miljön och grundvattnet nästan överallt.
I en ny mätning från SGU, Sveriges geologiska undersökning, hittades PFAS-kemikalien TFA i 9 av 10 grundvattenprover, vilket Ekot tidigare berättat. Trifluoretiksyra beskrivs som en evighetskemikalie. Den räknas inte till de allra farligaste PFAS-ämnena, men EU:s kemikaliemyndighet varnade nyligen för att TFA kan skada ofödda barn och försämra fertiliteten.
Vi har liksom förstått att PFAS-ämnen i bekämpningsmedel kan alla brytas ner till TFA som sen inte bryts ner, så att mängden ökar hela tiden.
Bekämpningsmedlen som nu kan försvinna används i jordbruket för att bli av med bland annat svamp- och insektsangrepp. Förra sommaren förbjöd danska miljöstyrelsen 33 sådana bekämpningsmedel. Så det kan bli i Sverige precis som det redan är i Danmark med andra ord.
Ja, så skulle utfallet kunna bli, absolut.
Att förbjuda TFA-bildande bekämpningsmedel skulle kunna kosta jordbruket över 1,2 miljarder kronor på grund av sämre skördar enligt en rapport från Växtskyddsrådet, där bland annat Kemikalieinspektionen ingår. Ett beslut om förbud kan komma tidigast våren 2028. Du ser ingen risk att det skulle bli mer av andra kemikalier i jordbruket då?
Det kan bli mer av andra kemikalier, men sen om det är en risk eller inte, det har jag svårt att uttala mig om och det är jag inte säker på.
Socialdemokraterna vill införa ett totalförbud mot PFAS i jordbruket efter dansk modell. Regeringen säger till Ekot att de ska presentera en nationell handlingsplan rörande PFAS senare i sommar.
Reporter Frida Ingemarsson. Om nästan precis 3 timmar är det avspark i semifinalen i fotbolls-VM mellan Argentina och England. Det här är en av turneringens mest laddade matcher och i Atlanta är säkerhetspådraget stort, rapporterar vår USA-korrespondent.
Ja, det cirkulerar polishelikoptrar här ovanför oss. Det är fullt med polis och säkerhetsvakter på gatorna här vid Olympiaparken nära stadion där jag står. Stora avspärrningar, för det här är ett av de största säkerhetspådragen hittills under fotbolls-VM. FBI har klassat det här som en högriskmatch. Och det har ju att göra med historien mellan England och Argentina. Här finns ju Falklandskriget i bakgrunden. Här finns den gamla striden från VM 86 när Maradona gjorde mål med hjälp av handen, Guds hand som han sa. Så att det är mycket säkerhet och många mycket nervösa supportrar. Vi kan lyssna på några som jag har pratat med.
We can see a lot of police that is something strange. But I hope that this just for precaution and that's it.
Every time the Argentina plays, you know, it's like heart attack.
I think England have got a lot more gears in them. They've been a bit poor in the last few games, but I think they can go up and up and I think they're going to show that against Argentina.
And what do you think? What are the biggest challenges?
Messi, just Messi. He's the only challenge.
Ja, lite nervösa låter de alltid.
Ja, stora förhoppningar och mycket nervositet, mycket förväntan och också mycket fest. Hela Atlanta har förvandlats till en enda stor supporterfest med ett hav av fotbollsfans här i parken där jag tittar ut. Alla har förstås inte plats inne på arenan senare idag utan många kommer se matchen på storbildsskärm i parken. Och här är det ett hav av framför allt argentinska ljusblå vita tröjor. Det är många på den sidan som hoppas att regerande världsmästaren Argentina klarar sig vidare ikväll.
Gina Lindberg rapporterade från Atlanta. Vi ska återvända till den där fotbollsmatchen om en liten stund. Först ska vi till Tyskland. Högernationalistiska AfD har ju gått starkt framåt där. Och på en presskonferens i Berlin idag fick förbundskanslern Friedrich Merz frågor om Alternativ für Deutschland skulle kunna ingå i ett regeringssamarbete. Otänkbart enligt Merz.
Für Deutschland lerne ich daraus gar nichts, weil es für Deutschland etwas anderes ist.
Tyskland är inte som andra länder, sa förbundskanslern vid sin årliga sommarpresskonferens i Berlin idag, som svar på en av många frågor om hur han och regeringen vill hantera det faktum att högerradikala AfD ser ut att vinna stort i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt i september. Merz svarade gång på gång att hans parti inte kommer att samarbeta med AfD, men när en holländsk journalist frågade om Tyskland kan lära sig någonting från Nederländerna, där det högerradikala frihetspartiet under en kortare period ingick i regeringen innan samarbetet kollapsade och partiet backade rejält, då bet Merz ifrån.
Wenn in Deutschland eine rechtsradikale Partei in eine Regierung käme, hätte das eine völlig andere Bedeutung.
Ett högerradikalt parti i en tysk regering skulle få en helt annan innebörd, sa Merz och hänvisade till landets historia.
Das hängt auch mit unserer Geschichte zusammen.
Han sa att han kommer göra allt som står i hans makt för att förhindra att AfD hamnar i en delstatsregering.
Ich werde in Deutschland alles tun, was in meiner Kraft steht, um es zu verhindern.
Ulla Engberg, Berlin.
Nu till den pakistanska delen av Kashmir där det har varit oroligt en längre period. Igår dödades 9 människor.
Missnöjet i den pakistansk kontrollerade delen av Kashmir har nu övergått i dödliga sammandrabbningar. Minst 9 personer miste livet när polis och demonstranter drabbade samman under tisdagen. Totalt har omkring 30 människor dött sedan protesterna trappades upp i början av sommaren. I över en månad har protester och vägblockader pågått i provinsen efter att myndigheterna förbjudit den politiska rörelsen Joint Awami Action Committee. Den kräver ekonomiska och politiska reformer. Invånarna klagar bland annat på tillgången på sjukvård. I början av juli hölls en solidaritetsmarsch i London. Kashmir är uppdelat i en indisk och en pakistansk del och länderna har utkämpat flera krig över denna region. Demonstranterna anklagar Pakistan för att begränsa det lokala självbestämmandet och urholka invånarnas politiska inflytande. Regionalval väntas hållas senare i sommar. Naila Salim, New Delhi.
Storbanken SEB gjorde en större vinst än väntat årets andra kvartal och det är framförallt bankens företagskunder som har börjat låna mer pengar enligt SEBs vd Johan Torgeby.
Väldigt robust resultat framförallt på företagssidan medan det finns mer att önska på privatsidan.
SEBs vd Johan Torgeby har tidigare konstaterat att 2025 var ett år av konstant besvikelse och att det var dags att kavla upp ärmarna inför 2026. Och nu rapporterar alltså SEBs siffror för det andra kvartalet som överträffar förväntningarna på de flesta punkter. Vinsten ökade och rörelseresultatet landade på strax över 10,7 miljarder kronor. Och det är framförallt bankens företagskunder som nu vill låna pengar till investeringar.
Det är en väldigt bred uppgång så att det inte är något enskilt företag eller någon enskild sektor. Men det är framförallt på de stora företagen.
Och om det här är början på en investeringscykel som kan bära svensk tillväxt är för tidigt att säga enligt Johan Torgeby.
Det är hjälpsamt men inte tillräckligt. Nu har vi sett att investeringar och lån och även eget kapital som de behöver för sina verksamheter har stigit kraftigt. Men jag tror vi behöver konsumenten för att det verkligen ska ta fart och vara bestående.
Under andra halvåret 2026 och för 2027 spår SEB en BNP-tillväxt på 2-3%. Men det är inte brist på orosmoln, vare sig för ekonomin eller banken, enligt Johan Torgeby.
Det är konsumenten som måste komma till att må bättre så att vi får igång ekonomins hjul. Men de andra riskerna, det är ju geopolitiska. Det är ju väldigt förhöjda risker geopolitiskt just nu. Med fortsatt krig i Ukraina, oerhört stökigt på daglig basis kring Mellanöstern.
Reporter Stina Ollila. Stockholmsbörsen stängde ner 0,1 idag. London ner 0,1. Frankfurt ner 0,5. Dow Jones upp 0,3. Nasdaq upp 0,2. Dollarn 9,64. Euron 11 kronor och 2 öre. Nästa ämne är den kinesiska ekonomin som inte går riktigt så bra som regimen hoppats på. Tillväxten under det andra kvartalet var den lägsta på flera år.
Den kinesiska ekonomin växte med 4,3% andra kvartalet under den årstakt på 4,5-5% som Kinas regering satt som mål för 2006. Siffrorna som offentliggjordes av Peking idag visar att Kina kämpar med att återvinna sin ekonomiska aktivitet efter pandemin. Trots det landade tillväxten för det första halvåret inom det nationella målet. Den svagt växande kinesiska ekonomin stöttas också av en stark export. Exporten i juni ökade med 27% jämfört med året innan. Och det här ger Kina ett stort handelsöverskott, något som skapar spänningar i relationerna till omvärlden. Både USA och EU har infört tullar, priskontroller och krav på ökad lokal produktion för att skydda sina egna marknader mot konkurrensen från kinesiska företag. Ett viktigt område för den kinesiska exporten är elektroniska komponenter där efterfrågan ökar på grund av uppbyggnad av AI. Däremot visar den allmänna efterfrågan bland konsumenter i Kina inte den uppgång som den kinesiska regeringen hoppats på och ofta talar om. Ett symptom på det är en svag efterfrågan på lån och en blygsam tillväxt inom detaljhandeln, överskuggad av fortsatt fallande fastighetspriser.
Hanna Salberg. Vi återvänder till fotbollen. Ikväll spelar ju Argentina och England semifinal. Och när lagen möttes i VM 1986 i svallvågorna av Falklandskriget så blev det en av fotbollshistoriens kanske mest legendariska matcher. Historien om den matchen kan man se på bio just nu och Björn Jansson som är filmrecensent på Kulturnytt har förstås passat på att se om den.
Ja, och det där du sa om legendarisk, det var träffsäkert. För 4 år innan den här matchen, 86, så inleddes det kortvariga Falklandskriget när argentinsk militär landsteg på öarna utanför det argentinska fastlandet. Drygt 900 dödsfall förde kriget med sig, de flesta argentinska, innan man kapitulerade där. Och Argentinas seger över England med 2-1 då sågs av många i landet som en revansch. Även om spelarna på plan och allra mest var där för att vinna VM. Så vi får följa historien fram till matchen och själva matchen som innehöll det mesta.
Och hur fungerar det här på film då?
Ja, vi får ju bakgrunden, känslorna i de två länderna inför matchen och hur pressen trissade upp det hela och sen själva matchen, så det är bra. Maradonas hand som skickade in 1-0, det som snabbt fick namnet Guds hand, är ju med här i matchen. Och 2-0 som är ett av VM-historiens vackraste mål när Maradona fintar bort halva engelska laget och rullar in bollen. Det måste man bara se. Det blev 2-1 till slut och det sista som händer är att en argentinsk back räddar med nacken på mållinjen och det har i Argentina kallats för Guds nacke.
Och ikväll möts de båda lagen igen. Argentinas tränare har ju sagt att det bara är en fotbollsmatch, att man inte ska blanda ihop fotboll och politik. Men du som sett den här filmen nyss, då köper du det han säger?
Ja, så sa ju spelare då och ledare inför matchen på Aztecastadion 86 och så säger man nu. Och ingen av spelarna var ju förresten född 1986 som går ut på plan ikväll. Men båda länderna har ju en press som kan vilja spela på alla nationella känslor och en del i publiken kanske också tar chansen.
När du ändå sitter här Björn, en annan storfilm som du precis har sett är ju Christopher Nolans nya The Odyssey. En kort reaktion på den filmen?
Ja, det är sommarens blockbuster. En matiné för vuxna kan man säga. Och som sån ger den högsta betyg faktiskt. Matt Damon gör Odysseus på hans farofyllda resa hem från kriget i Troja. Och det blir drama, svärd, stormar och fantasy. Och lite längtan hem till frugan Penelope.
Tack för det Björn Jansson. Hela recensionen och mer om Christopher Nolan kan man hitta i Sveriges Radios app. Nu ska vi släppa in Radiosporten och Sigge Sanner.
Och då går vi tillbaka till det temat som Björn pratade om alldeles nyss då, den förra filmen mellan Argentina och England. Nu möts de ju igen, som sagt, i fotbolls-VM ikväll för första gången i världsmästerskap på 24 år. Ett klassiskt rivalmöte där ett av lagen tar sig till final mot Spanien. Vilka blir det då? Vi frågar vår expert Johan Elmander.
Fördel lite Argentina. Först och främst, de har en Messi som har visat att han är guld värd för dem verkligen. Han hjälper dem flera gånger. Men det är också att nu är det andra spelare som har liksom stegat fram lite. Ett engelskt lag som såg ganska tröttkört ut emot Norge som inte spelade bra heller. Så att jag tror rutinen som Argentina har kommer göra att de kommer vinna den matchen.
Argentina med Lionel Messi mot England. Den matchen börjar ikväll klockan 21.00 och den får ni till er hela matchen. Hör ni ju i Sport Extra antingen i P4 eller om ni hellre vill lyssna i Sveriges Radios app så går det också alldeles utmärkt. Uppsnacket, det börjar klockan 7. Ska Argentina ta sitt andra raka VM-guld, gå till en final i alla fall redan ikväll kan man göra, eller England då som ju inte vunnit.